I sommarserien Skånska tempel ska vi nu till Bjäresjö utanför Ystad. Mitt i byn ligger en kyrka med valv i gotisk stil och valv från 1700-talet och ett ännu yngre torn i gråsten. Men framförallt finns där ett romanskt kor med makalösa målningar från 1100-talets slut, med vissa senare tillägg av något tvivelaktigare kvalitet. Vår ciceron i stilblandningen är den tidigare kyrkvaktmästaren Tor Heidedal. Men först möter hans efterträdare Gunilla Lundqvist upp och visar oss in i kyrkan.
Det var ju någon lokal, nu ska vi se, nu kommer jag inte riktigt ihåg när, det är länge sedan. Men då var det någon lokal krabbarpare tydligen som ritade dit någon figur och sådär. Så försökte de väl återställa det år 2000, så gott det gick till ursprunget.
Kyrkan, och det är romanskt och romanskt valv. Målningarna är ju det som den kanske är mest berömd för. Hela sviten är ju kvar i de romanska målningarna. Sen har det då legat en kungsgård norr om kyrkan. Och där är det slottsfrun där som har kontakter i Tyskland. Hon kommer från Tyskland.
Och det är 1200-tal?
Ja, slutet på 1100, skarven 1100-1200. Och då tar man hit tyska munkar som målar. Och de, varje ansikte här, det är väldigt konstnärligt gjort. Sen har man tyvärr satt på, det fanns en farbror som hette Nils Månsson Mandelgren. En fantastisk man tycker jag. Han plockade ju fram dem 1850 någonting.
Under sitt arbete fann Mandelgren att bakgrundsfärgen till de bibliska scenerna med figurer i fotsida klädnader försedda med gyllene glorior i reliefmönster. Den färgen var gjord med halvädelstenen malakit som gav en ljust turkosaktig fond. Men det var en för mjäkig bakgrundsfärg för 1800-talets renoveringsansvariga.
Man vill ha mer färg och då tar man en målare från trakten och sätter på den här djupt blåa bakgrundsfärgen. Så när man kommer hit idag så tycker man det är väldigt skarpt kanske. Men det har varit mycket dovartonat. Här är ju mitt i valvet där uppe. Längs gården är ju alltså Jesu stamträd egentligen som går. Och sen har vi då gamla testamentet och nya testamentet på Sion.
Där är Abraham som ska offra Isak där på slaktbänken.
Ja, precis. Och Noaks ark, Röda havet, där det sluter sig över.
Och där är Adam och Eva på väg ut ur paradiset.
Man ser figurerna, vilka som egentligen är nöja. Guldkalven kommit dit senare. Förmodligen varit ett fönster där. Den är väl ingen större hit, kanske.
Det är nästan som en barnteckning.
Ja, nästan så. Han har fått mycket stryk, den här målaren som försökt göra guldkalven där. Han har varit... Han gjorde en smart grej. Han stök kimrock över. Om du ser på den, de är ju rätt så nyrenoverade nu. Det är några år sedan det också, men man gjorde rent. Men kimrocken där kunde man inte få bort som han satte på. Men det gjorde han ju för att få det lite lika som de gamla målningarna.
Och kimrock, det är sot?
Ja, det är sot i princip. På norra väggen har vi de originalfärgerna, så man ser ju skillnaden i detaljrikedom också från början. Hur den här, egentligen den enda skarpa färgen man hade, ja, mot orange.
Det är nästan som blymönjat.
Ja. Sen är det de andra vanliga. Alltså man har ombra. Men de är ju mer dämpade i original och mer detaljrikt. Jag kan tycka det är fantastiskt att det kan vara färger och figurer kvar från 1100-talet som man har velat visa församlingen.
Och det var inte så mycket bilder i vardagen.
Nej,
för folk?
Nej, man förstår ju inte ett ord kanske av gudstjänsten på latin.
Om man tröttnade så kanske de här bilderna höll en vaken. Ja. Stod man upp eller satt man ner under gudstjänsten?
Ja, från början stod man.
Läskunnigheten bland vanliga gudstjänstbesökare var nog mest av allt icke-existerande när målningarna tillkom. Men faktum är, skriver forskaren Inger Ahlstedt Yrild i sin avhandling Och i hopp om det eviga livet, att det kan ha funnits texter uppe i taket här i Bjärresjö kyrkas romanska äldsta del, även om de inte syns där vi står, och att det bör ha funnits åtminstone någon läskunnig, kanske i Kungsgården. Figurerna ser för övrigt inte vidare muntra ut.
Nej, de ser rätt så bistra ut, tycker jag. Många av figurerna faktiskt har de stängt ögon. Eller så har det varit svårt för honom att måla ögon kanske.
Även här får man hjälp av Lundaforskaren Inger Ahlstedt Yrild. Jesus, profeterna och alla andra bibliska figurer vi ser här, de blundade inte från början utan har haft både ögonvitor och irisar eller pupiller. Men redan när Nils Månsson Mandelgren på 1800-talet knackade fram målningarna under putsen så syntes ögonen inte längre. Och vi går ut genom under många olika århundraden tillkomna tillbyggnader. Till de gotiska spetsigare valven har en ledande kvinna på Kungsgården intill beställt bilder av kvinnliga helgon.
De gotiska målningarna är målade på vitkalkat. De är inte så konstnärliga som man tittar på de romanska. Eftersom det är slottsfrun som förmodligen bekostat målningarna här så hon ville ta kvinnliga helgon. Det är inte så mycket kvar av de bilderna, men i alla valvlärder har varit kvinnliga helgon.
Samtidigt ges en annan glimt och den kommer från 1500-talet. På kyrkbänken längst fram står herremannens namn på sydsidan vid hans fasta plats medan kvinnorna satt på norrsidan separat men med namn de också ifall de var av stormannasläkten.
Man satt väldigt rangordnad. Vi har ju några av Skånes äldsta bänkavlar från 1500-talet här. Och då satt Björn Kåsa främst som var slottsherre på Bergsjöholm. Och han klarade sig bra mellan danskarna och svenskarna och lär varit väldigt duktig inom ekonomin. Så danskarna och svenskarna gillar han. Men han satt första bänken, Björn Kåsa.
Och det är danskt ö och danskt dubbel A som O.
Nu när vi kommer mot koret igen, då går vi mot de äldre delarna igen. Och här kan man ju rätt tydligt se det gotiska fönstret och det romanska fönstret.
Och det är rundbåge och spetsig båge, precis enligt regelboken.
Ja, så är det.
Och det är olika storlek och olika färg och kvalitet på stenen.
Det är ju sandstenen, så det är den som går med mot torf. Som är lite grav. Men man ser ju också vittringarna på sandstenen. Nu är det ju ganska nyrenoverat utvändigt också. Så man har bytat några av dem.
Jag läste någonstans att det här faktiskt liknar Lunds domkyrka. Vad är det som är det?
Ja, men det är frisorna som ligger där uppe och det är någon som tycker att det är en liten, rent stilmässigt, en liten minikopia av vissa delar av domkyrkan. Så det har förmodligen varit några stenhuggare som har haft känslan med sig därifrån.
Den runda delen som alltså är så att säga baksidan på altaret, så ser det ju också ut i Lund.
Ja, ja precis.
Där anar man ytterligare ett romanskt fönster som är igensatt. Är det där klåparen hade varit framme och målat?
Det är guldkalv på andra sidan. På andra sidan kan vi säga förtagningarna där man har rivit träkyrkan.
Förtagning, vad är det?
Ja, då är det en skarv kan man säga. Som, alltså, så att man bygger i stötar och sen fortsätter.
Finns det några spår av träkyrkan kvar?
Nej, det kan kanske vara något virke som man har använt till något. Det finns väl. Där har man en förtagning. Där man har liksom fortsatt att bygga med sandstenen sen. Och där har man ju rivit det och sen kunnat fortsätta.
Och vad ser jag det på att gränsen går här?
Där.
Det är en ojämn linje. Mm. Sandstenen var lätt att bearbeta. Det är ju tydligt här där någon har lyckats klottra eller karva in.
Det finns nog allt ifrån original huggningar från början. Och sen kan jag tänka mig att det är någon konfirmander som har varit och ristat lite.
Där har de fått S-et baklänges.
Ja, precis. Man ser skillnaden på klottret. Det fanns väl klotter på den tiden också kan jag tänka mig.
Är det här ett stenhuggarmärke?
Så ser du att det är ett D och ett J. Fantastiskt stenhuggar som mejslat om hammar och...
Ja, man känner ju faktiskt till och med spåren under fingrarna. Och tornet, hur är det med det?
Det är byggt 1892. Som tova hade man inte pengar med än till sista valvet och tornet. Annars hade man kanske rivit med av den gamla kyrkan.
Men här är det i alla fall stilelement som går tillbaka i tiden, men det är alltså 1800-tal.
Ja, precis. Fast den är i gravsten så har man gjort huggningarna i friserna likadant som på gamla kyrkan. Och man har lite romansk på valvvågar och så. Sen har vi ju korsarmarna från 1700-talet, både på södra och norra sidan. Den till norr är ju sakristian och till söder är det gamla vapenhuset egentligen. Då rev man gamla vapenhuset på södersidan, gjorde ny korsarm där.
Och korsarmarna är själva byggnaden som är byggd i korsform?
Ja, kan man säga.
Tiden då det här byggdes, när kyrkan blev till, då var det ju dansk tid. Och som vi såg där inne med att namnet på slottsherren står på danska och så. Vad tycker danska besökare här?
Ja, men än idag så tror jag de känner det som sin kyrka faktiskt när de kommer. Det är många danskar som kommer och besöker och den är med i deras guideböcker och så. Så att jag tror de håller lite som sin kyrka också faktiskt. Och vi har ju kopplingen nära till Bornholm och mycket danska turister och mycket tyska turister. Men de har ju en annan bild av denna. De tittar på de romanska målningarna. Men danskarna tror jag säkert känner det som sin.
Du själv då?
Även under en blandning. Vi har ju varit tillhört Danmark ganska många år och vi känner oss kanske någonstans mitt emellan. Men en fantastisk kyrka, en fantastisk romansk kyrka.
Och den som tyckte sig höra sång på danska har alldeles rätt. Den här YouTube-inspelningen var gjord i Helligåndshuset i Köpenhamn. Vi hörde också Bjäresjö kyrkas nuvarande och tidigare kyrkvaktmästare Gunilla Lundqvist och Tord Heidedal. Reporter var Dodo Parikas.